Hej, jag heter Patrik Engelau. Jag är ansvarig för debattsajten detgodasamhället.com. Vi har som underrubrik att vi försöker skapa samtidens självförståelse. Och det ska vi göra även här på TV. Och det begrepp som vi ska ta upp till diskussion idag är utanförskapet. Och det ska vi göra tillsammans med Tino Sanandaji. Välkommen hit.
Tack.
Tino, du är fil.doktor i ekonomi från universitetet i Chicago. Du är forskare vid Institutet för ekonomhistorisk och företagsstrategisk forskning.
Företagshistorisk forskning
i Stockholm. Och du forskar framför allt kring betydelsen av incitamentens roll när det gäller ekonomisk utveckling, om jag har förstått rätt.
Bland annat, ja.
Bland annat, okej. Okay. Det är bra nog. Du är för övrigt från Iran, kurd. Kom till Sverige vid 9 års ålder. Mm. Och jag ska tala om det att Tino och jag, framförallt Tino, skrev den här boken som kom för ett antal år sedan. Den heter Utanförskapets karta, en uppföljning av Folkpartiets rapportserie. Vi återkommer till den så småningom. Men Tino, börja med grunderna. Vad är utanförskap?
Ja, det är ett väldigt väl ofta använt begrepp, men det är inget väldefinierat begrepp. Och på ett sätt skulle man kanske säga att det betyder arbetslöshet. Det var ofta främsta måttet som används då. Men det utanförskap är ju någonting på sätt och vis djupare, som har konnotationen av att du visserligen är arbetslös, men att du är arbetslös på grund av någon form av exkludering från den större samhällsgemenskapet. Och det amerikanska, engelska begrepp som har kommit närmast är social exclusion. Och tydligen så att utanförskap används inte i de andra nordiska länderna, utan det är ett svenskt begrepp. Det dyker upp någonstans i början av 90-talet, och det användes för att beskriva ofta hemlöshet och den sorts social exkludering som fanns då. Men över tiden så kom den att användas, begreppet utanförskap, snarare än arbetslöshet, för ofta invandrares arbetslöshet och skolproblem, bostadsregering, att det fanns någon form av samhällsproblem här som var annorlunda än det man hade tidigare haft.
Så det var en person som bara råkar vara arbetslös, den är inte i utanförskap nödvändigtvis?
Nej, jag skulle nog säga så att vad begreppet, annars varför skulle vi egentligen behöva det begreppet om vi kan säga arbetslös? Mm. Och vad begreppet, så låt oss säga konceptuellt, verkar betyda, det är en form av exkludering från alla delar av samhället, både kulturellt, bostadsmässigt, i termer av arbetslöshet, i termer av social status, nätverk. Men sen hur man mäter den sen, då har man ju försökt använda för att mått som förhuvudat personen jobbar eller inte. Och en person då som populariserade väldigt mycket det här begreppet, han uppfann inte det, man populariserade och utvecklade metoder för att mäta det, är ju Rojas.
Mauricio Rojas,
ja. Rojas, ja.
Folkpartiets migrationspolitiska talesman före 2006.
Ja, och han är docent i Lund, och han utvecklar ju då empiriska sätt att mäta utanförskap i bostadsområden som har välgjort sätt att göra det på, ett trovärdigt sätt att mäta det här på. Och då är måttet att han tog, inte individer, för det är svårt att se om en individ är på det här sociologiska begreppet som vi sa, social exkludering, det är svårt. Men om man kollar på ett bostadsområde, och så observerar han då att om extremt hög andel inte jobbar, och du utöver att hög andel inte jobbar har andra sociala problem, och han kollade då på skolresultat, att väldigt många inte klarar skolan, eller att området har låg social kapital mätt som valdeltagande.
Okay.
Då definierar han bostadsområdena som är att de var utanförskapsområden.
Så vi har ett område här, och om en viss andel eller fler är arbetslösa, om en viss andel eller fler inte går i skolan med godkända betyg, om en viss andel eller fler inte röstar, då definierar han det här området som ett utanförskapsområde.
Ja, exakt så. Och det måste vara minst två av de här då?
Minst två?
Ja, okay. Det räcker inte bara att de inte röstar.
Och
bara...
vad hände då? Han gjorde ju de här studierna under ett antal år med början på 1990-talet. Mm. Och hur utvecklades antalet utanförskapsområden under den här perioden?
De gör ju rapporterna 2002 först tror jag, eller om det var 2004 till och med. Men de tittar tillbaka, för vi har ju data.
Det är Folkpartiet som gör
Folkpartiet. Så Rojas var en docent i historia i Lund, och han jobbade, han var chef för Timbro, och han var liksom väldigt aktiv. Det här problemet med invandrares utanförskap är ju inte nytt. Du kan ju gå tillbaka och kolla i riksdagsdebatter och sånt, så har de börjat nästan identisk retorik som vi har idag, pratat om det här sen på 80-talet, början av 90-talet. Man märkte ju att det här problemet uppstod, att du hade områden där en extremt hög andel inte jobbar, inte känner sig delaktiga i samhället, har låga inkomster, hög andel i socialbidrag, brottslighet och så vidare. Och så började man diskutera det här, men då var ju problemet i skalan mycket mindre. Och Rojas var invandrare själv från Chile, han var kommunist när han var ung, och som du känner honom bättre också än mig, men han... Jag har bara läst om det här. Men han slogs mot Pinochet och flydde då till Sverige som flykting. Och eftersom han själv var invandrare och var intresserad av det här, och han är en väldigt smart och stridsbar person, så var han väldigt mycket aktiv på den tiden när jag var ung i debatten och pratade om det här på det sätt som få då pratade om, men som alla pratar om nu. Mm. Och då utvecklade han den här empiriska metoden för att visa ökningen. Och det fick ju en enorm genomslag när den kom.
Ja, det var ju märkvärdigt vad han gjorde. För han var ju den första som inte bara pratade, utan han mätte ju också.
Mätte
med statistiska metoder som gick att reproducera, vilket du sedermera gjorde. Men vad fick han för resultat?
Så
det var väl en 3-4 undersökningar.
Då ska jag berätta. Då så att de tittar tillbaka då, så, för vi har ju data, vi kan titta tillbaka. 1990, om man delar in Sverige ungefär 5000 områden, bostadsområden. Och så kollar man hur många av de här har utanförskapsområden definierat som väldigt hög andel som inte jobbar och andra sociala problem som skolresultat eller lågvalutagande. Då var det 3 av de här 5000 bostadsområdena då, 1990.
3 stycken bara?
Ja, 3 stycken. Rosengård, sen var det någon i Linköping, och en tredje minns jag inte vilken den är. Sen kollar han år 2002. Då har de ökat till 128 från 3.
Oj.
År 2006 så är det 156 områden. Och sen slutar Folkpartiet, sen vinner de valet.
Sen vinner de valet. Ja. Och nu, och det roliga är ju det här, att i de här 3 studierna som Folkpartiet la fram så talade de också om hur det här misslyckandet, för det var ju ett klart misslyckande, en utveckling som går så här, det är ju ett misslyckande. Och det var ett misslyckande under den socialdemokratiska regeringen. Och folkpartisterna, de sa, nu ska vi med vår politik, om vi vinner valet 2006, så ska vi ordna det här. Och de gjorde det. Alliansen vann faktiskt valet 2006.
Ja, och då använde de ju utanförskap som ett väldigt centralt begrepp.
Absolut.
I sin retorik. Och vad hette han? Schlingmann sa till dem att använda det här i sin PR. Och på den tiden, det här gäller inte bara invandrare. Mm. För det är klart att det har ju allt mer blivit så i Sverige att arbetslösheten bland inrikesfödda har sjunkit eller låg. Mm. Och att invandrare blir fler, så har ju arbetslösheten blivit ett invandrarproblem. Vi kan återkomma till det. Mm. Men i alla fall då, 2006-valet, då var det ju något som ofta diskuterades, den dolda arbetslösheten. Mm. Och det här dolda utanförskapet, för att vad regeringen Persson gjorde, eller anklagades för att göra, och gjorde, det var att de stoppade människor i program, och sen lekte de med statistiska definitioner, så att om du är förtidspensionär, i arbetsmarknadsåtgärd, sjukskriven, fast du egentligen inte sjuk, du är sjukskriven för att du är arbetslös och du får bättre ersättning, då räknas inte du som arbetslös.
Nej.
Och då använder man ju de här utanförskapsrapporterna och andra sätt att mäta utanförskap och arbetslöshet för att säga att det fanns en stor andel i Sverige som inte jobbade och ville jobba och borde jobba, och efter väldigt ändå stark regeringsperiod där ekonomin gick väldigt bra, så lyckades man knäcka Göran Perssons regering med det här budskapet.
Men det spännande var ju då att då hade Folkpartiet utrett det här i 10-15 år. Gjort tre studier som väckt stor uppmärksamhet och då är jätteskandal. Utanförskapet bara fortsatte att växa. Och nu, 2006, så får Folkpartiet självt ansvar för frågan.
Mm.
Tillsätter migrationsminister Nyamko Sabuni, det var den första, som efterträddes av Erik Ullenhag. Under de 8 år, och här kommer vi in på det spännande, och där ska Tina ha jättestor ära för vad som skedde. Under dessa 8 år så besvärade sig Folkpartiet inte med att göra en uppföljning av dessa studier. Men så gjorde du det. Och då kom 2013, va? Var det inte det? Eller vilket år kom det?
2014. 2000... Vi utför den 2013, började den.
Okay.
Ja, men det kom 2014.
Okej. Okay. Berätta om vad hände.
Mm. Så okej, okay. De mätte ju, och då mätte de ju varannat år, uppdaterade de det här, tills de vann. Och då slutar de. Och varför, kan vi väl säga, man kan misstänka, är att det fortsatte gå upp. Det gick 3 till 128, till 155, till 156, 2006. Sen fortsätter det egentligen gå upp, och det ser ju dem. Och när de ser att det fortsätter gå upp, då vill de inte publicera rapporten och visa det. Sen är det ju så att Folkpartiet på den tiden och övriga borgerligheten, de kan man väl säga radikaliserades åt politiskt korrekta vänsterhållet och driver ut Rojas och ersätter de här idéerna med personer som Erik Ullenhag och andra som hade mycket mer. De tyckte ju att det här var fult att prata om invandrarnas arbetslöshet och det var rasistiskt och det var myter och allting. Så det blir en, när de väl vinner, de vinner ju både valet 2002 för Folkpartiet och 2006 delvis med det här budskapet. Men sen är inte budskapet populärt för dem själva då. Och då uppdaterar de inte det, utan då ändrar de strategi under regeringen Reinfeldt att säga att de här problemen är myter. Och att det är ingen stor utanförskap bland invandrare, det är bara något rasister säger. Och 800 000 går till jobbet, 700 000 går till jobbet, de använder massa halvsanningar eller vinklade statistik för att säga att problemet är mer numera. Det var aldrig speciellt stort och egentligen har det löst. Och så slutade de repetera den. Och så kom frågan ni mig om vi vill ta över det här och själva kan man säga reverse engineera det. För de hade ju sin metod att göra, men de förklarar ju metoden och det är SCB-data. Så vem som helst kan ju i princip i teorin göra det. Och det gjorde vi med Patriks hjälp. Fick datan från SCB, de var extremt hjälpsamma. Och sen lyckades vi göra, som jag sa då, reverse engineera så vi fick samma resultat för 2006 som de hade fått, Folkpartiet.
Då visste vi kalibrera modellen.
Kalibrera modellen. Så vi visste att vi gjorde rätt.
Mm.
Och det kan man säga, praktiken, svårigheten är en del av de här bostadsområdena är inte riktiga bostadsområden. Det är industriområden eller studentområden. Mm. Och då kanske det bor 100 människor där.
Mm.
Och det blir absurda resultat då. Det är enda egentligen svårigheten i studien att ta bort de här.
Mm.
2006 till 2012 så fortsätter de öka från 156 till 186. Så det här budskapet som den borgerliga regeringen ständigt upprepade att vi har fått utanförskapet att sjunka för nu har vi sänkt lönerna och avreglerat. Det var inte sant. De pratade strunt. De påstod att utanförskapet hade sjunkit, men det hade bara fortsatt öka. Och därför slutar de uppdatera sina rapporter för att dölja det här.
Alltså det mästerliga tycker jag är här att utvecklingen, först under en socialdemokratisk regering, sen under ledarskapet av folkpartister, den utvecklar sig liksom i någon slags kejserligt oberoende av allt som politikerna gör. Den bara löper på vad politikerna än sätter sig och gör. Och det är där jag tror vore kul att höra dig lägga fram lite synpunkter på det här. Va? Alltså, trodde Socialdemokraterna som skulle ha ta hand om utanförskapet före Folkpartiet, trodde de på sitt recept? Och vad drog de för slutsatser när det inte verkar funka? Sen kommer folkpartisterna. Trodde de på sitt recept? Och vad drog de för slutsatser när det inte verkar funka?
Ja, de tror båda. Det är inte bara Folkpartiet, hela alliansen. De hade väl mer. Det var ju Folkpartiet som gjorde de här, men de var ju samstämmiga om det här. Och det är väl centern som lyckas införa yrkesförbud mot Rojas när de vinner valet, enligt Svenska Dagbladets rapportering. I varje fall är det så att ja, vänstern och de här flumliberalerna, de tror ju stenhårt, nästan religiöst, på sin egen världsbild. Därför är de helt övertygade om att om det finns sådana här problem, antingen så är de här problemen ryms ju inte riktigt någon av deras ideologier. Det vill säga, om Sverige, vänstern tycker, om Sverige har välfärdsstat, då borde vi lösa sociala problem. Och vi har ju välfärdsstat, och då borde det inte finnas sociala problem. Och att det ändå finns, det skiljer dem kanske då på svensk rasism. Mm. Eller något temporär, att de är nyanlända. Och för liberalerna tror jag att om vi har en liberal regering, vi sänker skatterna, vi sänker bidragen, vi avreglerar arbetsmarknaden, då blir det enkla modellen, full sysselsättning. Och då borde inte det problemet existera. Och då kanske möjligtvis skiljer det på svensk socialism att det här problemet finns. Och då, därför är de helt säkra på att om de vinner och tar över så kommer de lösa det med sin politik. Och det heter väl Folkpartiets rapport Utanförskapskarta, arvet efter Mona Sahlin.
Tror de, precis, det är inte den första.
Ja, de skyller det här på Mona Sahlin. De förstår inte kanske, det är inte Mona Sahlins fel. Utan det är mycket mer fundamental, djupliggande fenomen som inte bara finns i Sverige, det finns även i Danmark, det finns i Frankrike, det styr inte Mona Sahlin. Sådär. Faktum är att det här finns faktiskt tvärt emot vad många liberaler tror. Även i liberala ekonomier som Kanada och Storbritannien och även USA har ju inte heller fått alls full sysselsättning och integration bland exempelvis somalier. Det där är en myt, en ideologisk myt som liberaler i Sverige tror att i liberala länder finns inte de här problemen. Det finns bara i Sverige. Men när sossarna säger det här problemet finns i USA, säger vi, eller det finns i, ja men säg Frankrike då. Det är för att de har inte vår svenska välfärdsstat. Men det här Sverige kommer inte ha det här problemet. Vi löser det här. De har det här ideologiska självförtroendet. Och då får de ju en extrem kognitiv dissonans när de observerar att det här problemet finns. Vare sig liberalerna eller vänstern har riktigt gett ett svar på det här. Varför finns det här problemet? De kan inte intellektualisera riktigt.
Att det här... Men det är liksom det är som elefanten i rummet på något sätt, va? Hur kan man inte, eller hur kan man undvika att notera problemet? Här har de hållit på i 20 år, 30 år, jag vet inte hur många år. Och de har försökt alla sina tänkbara recept och det har ingen som helst effekt.
Nej, men det är intressant hur de bortförklarar det här för sig själva. Det ena är ju att man skiljer det här på att det här är någon temporär grej. Att men nu har det kommit många nyanlända och snart kommer de komma i arbete. Det är ju lite det de kör, fast problemet har ju funnits i 30 år. Och det har ju varit, arbetslösheten per invandrare har ju varit mer eller mindre konstant sedan 90. Men sen blir invandrarna fler, okej? Okay? Jag kan faktiskt prata ingående om det här om en stund. Mm. I alla fall, det ena de gör det är att de säger att det här är temporärt och kommer försvinna snart. Det andra de gör det är att de använder trixande, kan man säga, med statistik för att övertyga andra och egentligen sig själva om att det här problemet är mindre. Det finns 1000 sätt att fiffla med statistik om man är oseriös. Statistik ljuger inte. Politiker ljuger däremot om statistik. Och hur kan man göra det? Ja, då kan man exempelvis, för att ta ett konkret exempel, så det var Folkpartiets då, det var att säga 700 000 invandrare går till jobbet varje dag, därför har invandrares sysselsättning ökat. Och igår i partiledardebatten så upprepade Anna Kinberg Batra det här. Hon sa 300 000, eller jag kommer inte ihåg om hon sa siffran, men de brukar säga det. Det har aldrig gått fler invandrare till jobbet sen som under den borgerliga regeringen. Och det var ett svar på att statsministern Löfven sa till henne arbetslösheten ökade när ni styrde. Och då svarade Anna Kinberg Batra det gick aldrig fler invandrare till jobbet än efter vår regeringsperiod. Och båda har rätt. Okej. Okay. Det är att arbetslöshet mäts alltid överallt i procent. Mm. Vad som hände var ju att i den borgerliga regeringen så ökar ju invandrarnas befolkningsantal med flera hundratusen. Och invandrare blir 500 000 fler. Och hälften säger vi av dem, vi ser att den vuxna arbetsförbefolkningen blir 500 000 fler. Och hälften av dem går till jobbet, eller 60% går till jobbet. Då blir det ju 300 000 fler som går till jobbet. Det betyder ju inte att arbetslösheten har sjunkit. Nej. Och Löfven samtidigt, han trixar på ett absurt sätt och säger att Problemet i sysselsättningen, det gäller 25 000 människor, det är inte så många. Aha, hur kommer han fram till 25 000? Jo, han tar bort alla under 40. Det bara han tar bort för att i hans fantasi så kan de utbilda sig. Alltså en 30-åring förgymnasialt utbildad person som inte kan läsa och skriva som kommer till nyanländ till Sverige. Mm. Bara de under 40 räknar inte Löfven med dem i utanförskapet. För i teorin kan den personen gå och bli ingenjör och få ett jobb. Mm. Och sen räknar han bort alla över 64. Mm. Okej, det kan man göra. Men sen räknar han bort anhöriga. Mm. Sen räknar han bort alla som har gymnasieutbildning. Mm. Så om du har gymnasieutbildning från Irak eller Syrien, då är det inga problem i Sverige. Fast vi vet att de som har gymnasieutbildning från de här länderna de här sista 30 åren har haft extremt svårt att få jobb. Till och med i Sverige, om du är en ung person som bara har gymnasieutbildning, är det inte lätt att få jobb. Mm. Och sen tar han också bort anhöriginvandrare. Och till sist tar han bort alla andra år av invandring. Han räknar bara det här sista året. Och då kommer han ner från en siffra som förmodligen handlar om flera hundratusen, över en halv miljon invandrare utan jobb. Kommer han ner till att det handlar om 25 000. Mm. Och då tror Löfven och många av hans anhängare att de har trollat bort problemet. Mm. De tror ju på sin bullshit.
Men du, innan vi går in på den heta potatisen här, som ger frågan, vad beror det på egentligen då? Vad beror de här problemen på egentligen? Innan vi går in på den, så kan inte du förklara vad skillnaden mellan utanförskapsområden och no-go-zoner är? Ja. För att det där trasslar man till för, så tycker jag.
Det är jättebra att du säger. Okej. Utanförskapsområden definieras ekonomiskt, socioekonomiskt, som har att göra med arbetslöshet och skolproblem och sånt. Och socialbidrag och sådana här problem. No-go-zone är en fråga om brott. Och begreppet no-go-zone är kontroversiell för att det saknas en formell definition på det. Och svenska polisen har använt inte det. Jag tror att de kan ha använt den förr, men de använder i alla fall inte det längre. Och ordet... ibland definierar människor det på ett, som jag skulle kalla ett absurt sätt, som att ett område ingen kan gå in i. Och då finns inga no-go-zoner någonstans i Europa, naturligtvis. För det finns, alla områden kan ju du alltid gå in om du har en poliseskort. Om man kollar på ordböcker definierar det här, de flesta ordböcker definierar det faktiskt mer sunt förnuft som ett område där det är farligt att gå in. Och med den definitionen finns något sånt i Sverige. Det är områden där det är farligt för polisen och utomstående att gå in. Och det här, jag tycker att de här som... många försöker ju trixa ju dem och säga att man får inte använda det här ordet. Jag minns i Metro så skriver Johan Norberg att han definierar något zone som områden där det råder sharia om man hugger av händerna. För han hittar en polsk politiker någonstans som säger det. Ingen i Sverige har sagt något så absurt. Då säger han... det finns inga områden i Sverige där man hugger sharia och hugger av händer. Därför har vi inga no-go-zoner. Det där är bara total ologiskt bortförklarat. Det är bara trams. Mm. Men det är sådana här trixande man gör. Då har man trollat bort problemen. Man definierar det med en absurd stråman. Och det finns inte. Och därför låtsas man att det här riktiga problemet, vilket är att det är farligt för polisen, det är farligt för journalister, det är farligt för utomstående att gå in, att det är borttrollat. Hur som helst, polisen säger kriminellt utsatta områden.
Okej. Okay.
Och där finns det enligt deras sista rapport 53 sådana här. Och då ska vi veta då att de definierar bostadsområdena större än våra utanförskapsområden. Så att alla deras 53 områden kan man säga är också socioekonomiskt utsatta. Men en del socioekonomiskt utsatta områden är inte kriminellt utsatta. Utan det finns en del områden som har problem med arbetslöshet. Men där det inte har växt upp en kriminell subkultur som är tillräckligt stark för att det ska vara en no-go-zone eller en kriminell utsatt område. Och polisens definition är... polisen har ingen stringent formell definition. De sitter och intervjuar sina
polisbefäl
och gör en bedömning. Och av de här 53 så är 15 väldigt, väldigt kriminellt utsatta, särskilt utsatta, något sånt kallar de det.
Men du, om vi går tillbaka till den stora heta potatisen här, alltså vad vi kan konstatera, vad du hjälpt till att konstatera genom den här skriften, det är ju att här har politiker hållit på i decennier med att var och en med sina favoritrecept försöka göra någonting åt den här frågan med utanförskapet och misslyckats kapitalt. Utanförskapet har fortsatt på sin egen kurva. Och politikerna vet inte vad det här beror på och vad de ska göra åt det. Vad beror det på?
Det beror på invandring. Men det är det som är kraften som driver upp det här. Och det kan vi se i datan att arbetslöshet bland inrikesfödda sjunker ju. Och den totala arbetslösheten just nu i och för sig sjunker för det är högkonjunktur. Men på lite längre sikt har den inte sjunkit. Och ökningen drivs av att det blir fler och fler arbetslösa invandrare. Och du vet, där finns det ju en statistisk eller vad ska man säga, konceptuell sak som många har svårt att tänka kring. Vilket är att det handlar inte främst om att invandrarnas procentuella arbetslöshet ökar. Det handlar främst om att invandrarna blir fler hela tiden. Och Sverige, och liksom många andra europeiska länder, har i 40 år haft en stabil demografi. Och samhällsvetare och opinionsbildare och politiker, de kan inte tänka kring demografi längre, verkar det som. Så att de är fasta i modeller som förklarar saker i ett stängt land, befolkningsmässigt stängt stabil land. Då är vänstern har strukturer, jämlikhet, fördelning, procent av inkomsten som går till de rika och sådär. Och högern har då lönenivåer, skattesatser.
Trygghet och sånt
där. Ja, sådär. De har förklaringsmodeller och variabler inom systemet. Och om arbetslösheten i utanförskapet går upp, då måste liberalerna tänka, ja, i vår modell förklaras ju det av att lönerna är för höga, eller skatterna är för höga, eller bidragen är för höga. Och då måste vi sänka dem. Och implicit, om vi har perfekta bidrag och löner, då kan det inte finnas arbetslöshet. Och de är väldigt, människor, men det är ofta det här trängen mot kartan. Människor är ofta väldigt fasta i sina modeller. Har de en fel modell, och dessutom de tror på det på ett värderingsmässigt sätt, så inte bara en nationalekonomisk modell, det är en nationalekonomisk modell som är del av deras ideologi och nästan religion, då blir de extremt självsäkra på att lösningen är LAS, eller lösningen är lönerna. Och vänsterns modell, det är strukturer, eller så är det att vi inte har tillräckligt mycket satsningar i välfärden. Då ser de alltid, men det är för att Tensta har problem, det måste bero på att vi inte har satsat på välfärden. Och det spelar ingen roll om man visar dem, men Tensta satsar man ju mer än man någonsin har gjort någonstans i Sverige på välfärd. Vad de inte har i sin modell är ju att invandrarna blir fler. Det är ju det som är den stora effekten. Och det handlar, om vi ser andel utomeuropeiska invandrare som inte jobbade 1990, det var ungefär 50%.
Hur mycket?
Okay. Hälften. Uh-huh. Det är inte viktigt den exakta siffran. Det var nog lite andra som inte jobbade, var nog lite under 50%. Det var lite fler som jobbade då, men det spelar inte så stor roll. Vi säger att det är 50. Och det är 50 nu. 52. Okej. Okay. Det har inte ändrats. I procent så är det mer eller mindre stabil. Och om jag ska gå, det sjunker under lågkonjunkturkrisen, för invandrare är mer konjunkturkänsliga. De får lämna jobbet först. Sen återhämtar det sig i slutet av 90-talet. Sen år 2000 är det väldigt stabila siffror. Det har skett en förändring att utomeuropeiska situation har blivit lite bättre. Men utomeuropeernas andel av totala invandringen har ökat. Så det har tagit ut varandra. De här siffrorna är väldigt stabila över tid. Och skillnaden är bara att 1990, då var det här 3% av befolkningen. Då gjorde det inte så mycket för aggregerat för landet om hälften inte jobbade. Och när gruppen blir 12% av befolkningen, 13% av befolkningen, då börjar det här ha aggregerade konsekvenser på genomsnittssiffrorna. Och det kan vi se utanförskapsområdena, att de här blir fler. Det beror inte på att invandrarnas arbetslöshet ökar. Det gör inte det under vår mätperiod. Den är stabil. Det beror på att gruppen börjar växa, så koncentrationen som gör att ett område har tillräckligt många så den snittet dras ner, det ökar hela tiden. Och det här är ju en extremt, det som är, jag har skrivit flera gånger och jag tycker det är så tröttsamt med deras bortförklaringar. Har man en stabil kurva i 30 år och varje kohort som kommer till Sverige, om man kollar på deras utbildning och sådär, det går ungefär som det har gjort, då har vi ju ett djupliggande fenomen. Och då är det meningslöst att sitta till exempel och babbla om när människor har kommit. Vi vet ju att det finns en viss kurva, att när folk kommer så har de inga jobb. Efter 8 år då brukar det vara knappt hälften som jobbar. Sen planar det ut, efter 10-13 år då är det 60%, och någonstans där slutar det öka. Sen pensionerar sig folk, så sjunker det till noll. Okej, okay. Så har det sett ut sedan 97. Och blir inte bättre, det blir inte speciellt mycket sämre heller. Och ändå sitter de hela tiden och pratar om när folk har kommit. Och det här är ett sätt att manipulera allmänheten, möjligtvis sig själva, och tro att det här handlar om en övergångsproblem. Och samma sak, att de vill ju inte tro att det här beror på invandringen. Så de har oändligt många bortförklaringar att det här inte beror på invandringen. Så det beror inte på invandringen, det beror på arbetslösheten. Eller det beror inte på invandringen, det beror på ojämlikheten och så vidare. Men vadå? Invandring, arbetslöshet till exempel. Invandrares arbetslöshet beror på invandring. Utan invandring, då har det inte funnits arbetslösa invandrare. Okej? Okay? Och där är ju så att politikerna och opinionsbildarna och sådär, de verkar i en miljö där det inte finns tryck på sig att vara logiskt stringenta i det här de säger. För de säger ju väldigt konstiga saker i grunden. Till exempel att säga att invandringens arbetslöshet inte beror på invandring. Det är ju en ologisk påstående om man pressar någon. Men vadå, du menar att hade vi inte haft någon invandring, hade Tensta då bestått av svenska som har 50% eller 60% arbetslöshet? Är det det de säger? Nej, det skulle de inte säga om man pressar dem. Men vad exakt är det ni säger då? Och det är också att det är invandring i kombination med bristande integration. Men integrationen är ju ingenting politikerna styr över. Det är en utfall som beror på jämvikten av ett massa olika fenomen. Troligen tror jag att förklaringen i grunden, det är låg humankapital. Att Sverige är ett extremt svår arbetsmarknad, krävande arbetsmarknad, där till och med de svenska som bara har gymnasieutbildning och som inte har perfekta CV har svårt att konkurrera. Och vi har trycket från konkurrensländerna och Kina och sådär, och vi har robotiseringen som gör att det hela tiden blir ännu mer krävande. Och då är det tvärt emot vad politikernas önskedrömmar, så har inte flyktingar från u-länder speciellt hög utbildning. Och de har ingen arbetslivserfarenhet som passar Sverige, de kan inte språket. Och kommer de i 30-årsåldern så är det väldigt svårt att konkurrera. En del gör det. Det har alltid funnits en andel som gör det. Men det är en statistisk fråga, en hög andel lyckas inte. Speciellt de lågutbildade, de som kommer när de är äldre, de som inte har arbetslivserfarenhet.
Men då har vi en situation där politikerna av alla kulörer, om jag förstår dig rätt, politiker av alla kulörer stoppar huvudet i busken och vill inte se. Ja. Och det kan man ju förstå på sätt och vis, därför att om de sa vad du har observerat så skulle de få på skallen, antagligen.
Mm.
Vad tycker... Kanske. Eller säg emot om du inte tror det. Vad skulle du vilja göra? Om du blev diktator och statsminister?
Nej. Om jag blev diktator skulle jag inte göra det. Det är Milton Friedmans gamla svar. Det vill säga att om man inte kan övertyga folk om man gör det frivilligt, då ska man inte göra det alls. Mm. Så det köper jag inte, den premissen. Men jag vill inte, så här, jag kan svara på din fråga, vad skulle du göra? Mm. Det är att vi kan börja med, för det första, att utreda det här. Det som är helt absurd i Sverige just nu, det är att det här är ett land, Oxenstierna och 400 år av ämbetsmannatradition, där man utreder saker, man utreder det minsta lilla. Man utreder om man ska bygga en bro, så utreder man. Om man har liksom en av värld tidig med det här, kanske en av de länder som var först började göra det här formella och neutrala
befolkningsberäkningar, menar du?
Inte bara befolkningsberäkningar. Ha en idé om en evidensdriven, vad ska man kalla det? Objektiv och neutral ämbetsmannatradition, och man styr landet utifrån fakta.
Mm.
Och där befolkningsräkningen kommer sen, men till och med så att väldigt tidigt så börjar de bygga en sån statsapparat som inte är ideologisk, utan det skulle liksom observera verkligheten som den var. Mm. Naturligtvis då 400 år sedan så gör man ju med givet de verktyg man hade till hands då, men det fanns den här idén att Sverige är tidigt att göra krigsplaneringar och göra fältkampanjer och sånt. Man planerar saker i Sverige. Jag tror att Gustav II Adolf är en militärhistoria är den första som gör de här avancerade planerna innan de iscensätter en kampanj. Det fanns de här idéerna i alla fall, och det gör att det är en av Sveriges nyckel till framgångar. Och man har statliga utredningar och man gör det här ganska fortfarande i icke-kontroversiella områden, så finns det en icke-ideologisk aspekt i det här. Vi frågar experterna. Det vill säga, vi ger inte det som man skulle kunna göra ett bananrepublik, utan att vi ger det till en marxist att beräkna vad vi ska göra, eller liberalerna ger det till Timbro, någon nyliberal ideolog att beräkna, utan man frågar experterna om man vill veta korrekta fakta, och så kan politikerna då ha sin egen spin på det. Det har man ju slutat med i stor utsträckning i de här frågorna, utan speciellt under faktiskt Reinfeldt, så slutar man, det blir tabu att räkna på saker och ha fakta. Och det är något anti-empiricism här. Och det har ju, i grunden är det det, tror jag faktiskt, som gör att debatten har blivit så galen. För att man har slutat ha de här, de vet ju innerst inne att de här korrekta siffrorna inte passar deras ideologi, okej? De känner det, eller så vet, en del av dem vet det perfekt. De vet exakt vad de korrekta siffrorna är. Men de vet att det gynnar inte vårt parti om vi skulle säga det här. För vi har inget svar. Vi har ett svar om vi lyckas bortförklara lite, då kan vi spinna det. Men säger vi, ja, det här är ett gigantiskt problem, vi har ingen, sådär. Då har de lagt locket på. Sen under den borgerliga regeringen så slutar de, nu ska jag ge 10 exempel på det här, men de slutar redovisa BNP per capita i statsbudgeten. De slutar de här rapporterna naturligtvis. De slutar diskutera invandrares arbetslöshet och sysselsättningsgrad, annat än att de spinner, och så räknar de istället för att räkna i procent, räknar de antal invandrare som går till jobbet utan att räkna antal invandrare som inte går till jobbet. Och det som gruppen blir fler hela tiden, så går fler till jobbet. Så här, det är som att låtsas att Bangladesh har starkare arbetsmarknad än Schweiz, Bangladesh har fler invånare. Socialdemokraterna gör de här, som jag, de ljuger om utbildning. Där har de gjort en total bluff, där de har övertygat en stor del av, med hjälp av SVT och media, att syrier har jättehögutbildare. Det visar inte svensk statistik. Vi har SCB-statistik på det här. Så ungefär 15% av syriska invandrare, högutbildare, som har 3 års eftergymnasial utbildning. Och det är inte en speciellt hög siffra. Och Syrien i sig är inte ett välutbildat land. Innan kriget hade 4% enligt Världsbanken högskoleutbildningar. Men de använder då extremt bred definition där alla med ett halvårs eftergymnasial utbildning räknas. Och om de har gått kört truck för syriska armén i ett halvår, eller du är svetsarkurs i ett år, eller till och med koranskola, så är det ju en eftergymnasial utbildning. Det är ingen högskoleutbildning. Men så trixar de och sen mäter de eftergymnasial. Så säger de 40%, 30% av syriska akademiker. Och det här har de sagt så många gånger att de tror på det. Om man pratar med de moderata kommunpolitiker, till och med affärsmän, de tror, det är det här hur lättlurade människor är, att de hör någonting 100 gånger, då är det sant. Och jag tror att det är ganska lustigt här, för just Syrien, som är en av de mer sämst utbildade länderna i Mellanöstern, de har inte speciellt mycket olja. Syrien är mycket mindre utbildad än, säg, Irak. Irakiska invandrare är ganska välutbildade. Iranier, det vet ju folk att vi är väldigt. Men Syrien är inte speciellt välutbildade. De är mindre utbildade än Libanon, sina grannländer. Men folk vet ingenting om Syrien, svenskar. Det är en blank slate. De vet ingenting om Syrien. Och så kommer media direkt och politikerna upprepar 50 gånger syriska läkare, civilingenjörer. Och de använder ju väldigt oseriös retorik där de inte aldrig säger hur många. De bara säger att det kommer många syriska ingenjörer. Sådär. Och bara upprepar det 100 gånger i en ekokammare. Jag frågar ju dem, hur många syriska läkare hade kommit då? Så här, och pressade dem förra året då. Då har det kommit ungefär 50. Så regeringen har ju, alltså, då har det säkert kommit fler nu. Så regeringen har förmodligen nämnt de syriska läkarna fler gånger än det finns syriska läkare som har kommit vid den tidpunkten. I alla fall, de måste kanske börja med att göra är sluta med, det här ljugandet och utreda det här på ett seriöst sätt. Tillsätt utredningar av objektiva forskare, okej, okay, och inte att man väljer någon bluffperson som man vet kommer att vinkla, utan seriösa människor i en seriös miljö. Och sen ska man ha en bild av verkligheten som är objektiv. Och när man väl har en bild av brottslighet, arbetslöshet, utbildning som är mer objektiv, då först kan vi ha en seriös debatt. Och i Norge, att när jag var där nyligen, där har de haft det. Där har de i Norge haft sin Bockmann-utredning. Och deras SCB har utberäkningar. Och det var lite liknande Sverige för 8 år sedan, kanske 10 år sedan. Sen kom de här seriösa utredningarna och sa, du tog bort snuttefilten från de faktaresistenta. Och sa, kom igen, nu måste vi erkänna att det här problemet finns. Och då ändrades debatten. Och det var inte lika lätt då för de oseriösa att stoppa huvudet i sanden och kalla alla som citerar SCB-statistik för nazister. I Sverige är det fortfarande så att politikerna, om du kollar på den här debatten igår, de är inte ärliga om verkligheten. Och jag skulle misstänka att hälften av dem som stod där på scen, de vet inte själva vad korrekta siffran är. För jag menar, vet Löfven, när han säger 25 000 självsäkert, vet han vad den korrekta siffran är? Eller att hans rådgivare har sagt till honom det är 25 000? Jag skulle gissa att Löfven förmodligen inte själv har en stark, tydlig bild.
Det har han inte. Tino, om du visste hur många gånger människor säger till mig så här: tänk om vi hade Tinos Anandaji på tv en halvtimme om dagen och berätta om hur det ligger till. Nu har vi fått se Tino i 40 minuter, så nu vet ni hur det skulle bli. Tack snälla för att du kom.
Tack.